Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Det här är Utanför murarna, där jag och Josefin Freje träffar människor som suttit i fängelse för grova brott, men som nu är ute i samhället. När jag läste brottsregistret för dagens gäst var faktiskt min första reaktion: vilket jäkla as! Christian är dömd för att upprepade gånger ha misshandlat sin flickvän, slagit henne framför hennes gråtande barn. Och han har gått till polisen för att sätta dit en vän för ett brott de gjort tillsammans. Men sen kom vändningen. Christian hamnade i koma. Han var minuter från att hans syster skulle dra ut sladden. Idag är han hjärnskadad, ångerfull och kanske en ny människa.
Grov kvinnofrisk kränkning blev det där.
Det är jävligt fult brott alltså.
Det är jävligt fult brott. Jag sa det, jag går inte ut på kvinnoboksavdelningen för jag kommer slå igen dem liksom.
Fattar du inte att du var en av dem då?
Jo, jag visste ju att jag var en av dem.
Kaffet är på väg att bryggas i köket hos Kris Södertälje, kriminellas revansch i samhället. Här jobbar Christian och stöttar andra som vill lämna det kriminella livet bakom sig. Christian har en viktig och fascinerande historia att berätta. Men det var inte så många år sedan han vaknade upp ur en koma utan att vare sig kunna röra sig eller prata.
Jag fick min hjärnskada i Thailand för 8 år sedan. Jag hade en kompis där, men jag var där och knäckade en massa. Han flippade och försökte mörda mig. Så han slog mig så han hade koma.
Din polare alltså försökte mörda dig?
Ja.
Oj.
Christian berättar att de tog stora mängder ICOP, alltså crystal meth. Bland de vanligaste effekterna av den drogen finns snabb viktminskning, allvarliga problem med mun- och tandhälsan, det kallas för meth-mun, ångest, förvirring, sömnlöshet, humörsvängningar och våldsamt beteende. Christian hade åkt till Thailand för att hänga med sin polare som då bodde i ett ghetto till Bangkok. De hade sådär typiska knarkaplaner på att göra något stort ihop. Kanske bli del av sexindustrin och ha massa tjejer. Efter en utekväll med mer crystal meth slog det slint. Christian spydde ner hela taxin. Varpå vännen drog ut honom ur bilen och slog och sparkade till Christian inte rörde sig något mer.
Drogen är lömsk liksom.
Mm. Hur illa var det då? Alltså, koma låter ju inte bra.
Nej, det var riktigt illa och till slut fick UD ta på min stora syster som flög dit. Hon ställde in sin semester, så flög hon till Thailand och stoppade musikörerna på mig. De ville att hon skulle skriva under papper på och stänga av respiratorn, men hon ville inte skriva under när hon inte förstod vad det stod. Och då sa hon att vi översätter det pappret till och så stoppade musik i mina öron och så vaknade jag och du lever. Och jag har legat vilat lite bara liksom.
Åh, herre. Det var nära då att kontakten drogs liksom.
Ja, jag visste det så.
Christian visade mig bilder på mobilen från sjukhuset. Det är svårt att se att det är samma person. Då han på grund av allt knarkande och koman var smal som en sticka. Han ligger i en vit sjukhusklänning med slangar i armarna. Blicken är insjunken och tom.
Han vägde 40 kilo när jag skulle flyga hem sen.
Oj. Du ser väldigt sjuk ut här alltså.
Ja, jag var väldigt sjuk. Ingen själ i blicken. Liksom. Nej.
Kompisen som försökte döda honom har han, som ni kanske förstår, ingen kontakt med idag.
Han försökte kontakta mig och lämna sitt nya nummer och allting, men jag sa det. Du försökte döda mig i Bangkok liksom. Vi är inte vänner längre. Jag är färdig med dig.
Jag tycker också att det här går gränsen liksom. Ja. Men hur påverkar den hjärnskadan dig liksom? Vad var det som hände i huvudet?
Ja, Eftersom jag lider om förvärrad hjärnskada, jag får bo på LSS-boende idag, så jag har personal som kommer att hjälpa mig städa, de hjälper mig att laga mat, de ser till så jag har ordning i livet. Jag har även en god man som ser över min ekonomi och ser till så jag klarar mig varje månad liksom.
Men vad är det som har hänt i hjärnan då? Är det minnet och talet?
Ja, minnet och talet, utan jag fick börja gå hos logoped för att lära mig prata igen liksom.
Du fick verkligen börja om på noll?
Ja, jag fick börja om helt från nytt.
Shit.
Kaffet har blivit klart och vi tar oss mot en större sal där Chris brukar ha möten och föreläsningar. Med mig har jag en utskrift av Christians långa brottsregister.
Ja, det är mitt kaffe.
Det var ditt kaffe.
Yes.
Några av brotten som Christian suttit inne för. Narkotikabrott, grov misshandel, övergrepp i rättssak, misshandel av normalgraden, grov stöld och grov kvinnofridskränkning som gav 1 år och 2 månader fängelse.
Finns det något av de här brotten du är fast för som du skäms för?
Ja. Mm. Det finns det. Utan det var så, jag bodde i Trosa. Jag och min dåvarande tjej, som jag även har barn med idag. Jag försökte döda henne på en båt. Jag tänkte kasta henne över bord.
Oj.
Ja,
varför då?
För jag blir för svartsjuk och allting. Och andra killar tittar för mycket på henne. Då tänkte jag, om jag gör mig av med henne, då slipper jag känna sådär.
Vi pausar lite. Ett finst AA-möte är på väg att avslutas i bakgrunden. När jag tittar på mannen framför mig ser jag 2 snälla ögon med skam i. För att dömas för grov kvinnofridskränkning räcker inte att vid 1 tillfälle slå eller dödshota sin partner. Jag läste domen och reagerade starkt på det obehagliga innehållet som verkar bottna i svartsjuka och droger. Christian har slagit henne, sparkat och strypt henne vid minst 5 olika tillfällen. Övergreppen ska ha pågått under en 2 års tid. Och han slog henne framför hennes gråtande barn.
Grov kvinnofridskränkning blev det dömd för.
Det är jävligt fult brott alltså.
Det är jävligt fult brott. Och det gjorde jag sig hamna på Västervik norra då. Och där har de en kvinnoboxaravdelning.
En kvinnoboxaravdelning. Alltså där de sitter som döms för kvinnofridsbrott. Christian berättar att han en stor del av sitt straff vägrade inse att han var en av dem. Istället ville han, som de flesta andra kriminella i den här podden, ta avstånd ifrån och visa sin avsky mot kvinnomisshandlarna.
Jag sa det, jag går inte ut på kvinnoboxaravdelningen för jag kommer slå igen dem liksom.
Fattar du inte att du var en av dem då?
Jo, jag visste ju att jag var en av dem, men de lät mig gå ut i hus 4.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I alla fall, hus 5 är alla som sitter kvinnofridsbrott liksom.
Mm.
Och så satt jag där något år och sen när jag hade 2-3 månader kvar av det straffet, då, ja men jag går väl ut till hus 5 då.
Mm-hmm. Men det är väl där det finns någon form av behandling eller så, liksom att man ska, du vet inte om det eller?
Nej, alltså det fanns massa programman kunde gå med mig. Jag var inte intresserad. Jag ville egentligen inte förändra mitt liv. Liksom. Mm. För jag trivdes med att vara kriminell. Liksom.
Hur är det i kriminella kretsar då, att vara kvinnomisshandlare?
Det är inte populärt. Och det var därför jag sa det. Om ni släpper ut mig, då kommer jag döda hela avdelningen. Och det var därför de satt mig på normalavdelningen. Liksom.
Men då tänkte du att du kunde få lite street cred ändå om du slog några regn.
Ja, visst är det så. Ja.
Christians logik om att slå andra kvinnomisshandlare för att få respekt igen bland andra som sitter inne, ja, den logiken haltar. Samtidigt har han avtjänat sitt straff och säger också att han styrt upp sitt liv och inte rört droger, alkohol eller kriminalitet på 5 år.
Hur tänker du liksom runt mamman då till ett av dina barn, brottsoffret där, hur tänker du runt det du har gjort?
Jag har även lagt upp henne i mina steg då, som jag gjorde via anonyma alkoholister på gottgörelselistan, och jag har gottgjort henne och bett om ursäkt och verkligen berättat om hur ledsen jag är för att jag gjorde det där och, liksom, och hon har accepterat det och hon säger, ja, vi ledde dysfunktionellt båda två och vi har nog barn ihop, det är såklart att vi ska komma överens eller. Men en punkt av henne hatar nog mig för att jag gjorde så jag gjorde, men när jag satt i fängelset så då lämnade hon mig för min kompis och det slutade inte så bra heller, för han var också dysfunktionell och fick ett annat straff på några år för han sålde kokain då.
Oj då.
Ja, så hon bytte ett problem mot ett annat.
Mm. Var det hennes hem lite grann så och gå med din kompis?
Ja. Det är såklart, det var det liksom. Mm.
Christian säger att hans minne påverkas av hjärnskadan. Men även hans många år som missbrukare har gjort att stora delar av hans liv är som svarta hål.
Det är större del av mitt vuxna liv liksom, som jag bara har knarkat. Och sen är ju hjärnskadorna också. Som tur är så minns jag inte så mycket. Ibland kommer fram folk åt mig nere på stan och pratar med mig som att de känner mig. Jag lider av förvärrad hjärnskada. Vem är du? Kommer inte ihåg vi gjorde det? Nej, jag minns inte. Jag lider av förvärrad hjärnskada. Liksom.
Men du kanske ändå hjärnskadan på ett sätt är en liten blessing?
Absolut. Det är dumt att klaga liksom.
För det är jobbigt att komma ihåg allt dumt som man har gjort, tänker jag. Alltså.
Fast jag skulle nog vilja komma ihåg allt dumt jag har gjort och verkligen har möjlighet att gottgöra allihopa liksom, som jag har sårat och skadat liksom. Och eftersom mitt minne inte är så bra, jag har massa folk uppskrivna på min gottgörelselista och jag ska gottgöra allihopa, men bara en taget liksom, och visa att jag har förändrat hela mitt liv och liksom, göra om och göra rätt i dagens läge.
Men förtjänar du att bli förlåten av alla då?
Jag kan inte säga att jag förtjänar att bli förlåten, utan det ligger hos dem. Men jag ska göra mitt bästa för att visa att jag har förändrat mitt liv och att jag tar ansvar idag och gör om och gör rätt liksom.
Men hur startade allt? Hur blev Christian som han blev? Kriminell, våldsam och nerknarkad. Och vad är det idag som gör att han lyckas bryta den trenden?
Ja, min barndom var inte sådär speciellt bra. Jag hade en missbrukande kriminell pappa och en mamma som var sjuk som inte orkade riktigt ta hand om mig och mina syskon. Och det slutade med att vi fick flytta runt till massa olika familjehem då och, och började nya skolor och hit och dit. Och.
Var det några bra familjehem då eller var det mest skit?
Jag tycker inte det var något bra, för det var inte hemma för mig. Hemma för min del, det är hemma hos min familj, hemma hos min mamma liksom.
Mm.
Och när jag bodde på ett familjehem i Salas så dog hon när jag var 12 år gammal. Eller 13 kanske var när hon dog.
Din mamma?
Ja. Hon var bara 36 år när hon dog. Och det gjorde så att jag ville fly ännu mera och allting. Och så började jag missbruka ännu mer och började med tyngre kriminalitet bara för att överleva liksom, och slippa känna. Så jag började missbruka väldigt mycket.
Vad tog du för droger då när du var så pass liten?
Ja, mycket chack, mycket kokain, mycket hash. Och sen så har det ju blivit blandat. Jag är en blandmissbrukare liksom. Mm. Så in i fängelset har det blivit mycket Subutex och heroin och mycket neråt. Men jag vill inte vara en heroinpundare, för jag har sett hur det gått för min pappa liksom. Han har ju den sjukdomen också liksom.
Mm. Hur var det? Du sa just att din pappa också var kriminell och sånt där. Fick du liksom det här tankesättet genom att se vad din pappa gjorde, eller vad tror du?
Nej, eftersom han inte var så mycket närvarande under min uppväxt. Han försökte köpa min kärlek, ringa från fängelset, skicka pengar och liksom. Han försökte köpa min kärlek, att jag skulle älska honom jättemycket, men det var inte den pappan jag ville ha. Och liksom, tyvärr så han var ju nog min stora idol när jag var barn. Och Då gick jag hans fotspår, vilket jag idag inte skulle vilja. Men
Har du, är han i livet?
Han är i livet och han bor här i Södertälje också.
Mm.
Tyvärr så är vi inte kontakten så där jättebra, utan han skäms nog för mycket för vem han har varit.
Mm. Har du själv några barn?
Jag har 4 barn.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Fyra barn. Hur är du som pappa då?
Ja, det var en svår fråga. Men jag är nog en rätt ansvarsfull pappa ändå. Alltså, jag kan inte bo med mina barn eftersom jag orkar inte. Min hjärnskada tar för mycket energi utan det. Så barnen får bo hemma hos deras mammor där de kan ha en trygg uppväxt och sköta skolan och göra så som man själv inte gjorde liksom.
Göra motsatsen.
Ja, visst är det så. Precis, göra motsatsen än vad jag gjorde liksom.
Mm. När kom du liksom i kläm med rättvisan första gången?
Ja, första gången jag åkte fast, jag var 22, 23 år och då hade jag åkt fast för misshandel och fick 1 år och 2 månaders fängelse. Men då kallade jag till polisen och erkände en massa andra brott. Ett rån som jag hade gjort också. Och
Varför erkände du det då?
För jag ville bli av med allting på en gång. Inte sitta av straffet först utan och sen komma ut och sen kommer någon gammalt och biten. Så då kan vi kunna erkänna alla brott.
Christian är 38 år. De många brotten har också resulterat i många år i fängelse. Totalt är det nästan 10 år som Christian suttit inlåst.
I fängelsetiden, vi pratade lite om bara Västervik där var det. Men vad är det för andra ställen du har suttit på?
Jag har suttit på Kumla, Norrtälje, Täby, Storboda, Malmö, Finland.
Finland?
Mm. Och
vad hade du gjort i Finland då?
Nej, jag var dömd i Sverige men eftersom jag är finsk medborgare så sökte mig till Finland efter att jag hade suttit halva tiden i Sverige. Och så sökte mig till Finland för det är halvtid. Jag skulle tjäna massa tid, vet du. Och så kom jag till Finland och där var det hemskt att sitta i fängelse.
Var det?
Oh, inte alls som i Sverige. Det är nog tryggt men inte i Finland. Där bodde vi 8 man i ett rum.
Oj.
Och inlåsta 23 timmar om dygnet. Liksom. Och jag var glad att det fanns en svensk tv-kanal, SVT Europa. Liksom.
Uh-huh. Shit. Men hur var maten då? Jämfört med Sverige?
Och det var hemskt. Det är bara frukost. Och sen är det bara middag. Ingen lunch. Ingen eftermiddagsmacka eller kvällsmacka. Eller någonting. Utan allt som den fick man köpa i kiosken och stå för själv. Liksom.
Uh-huh. Det var mer av ett straff. Liksom, än det, så.
Verkligen. Verkligen.
Ja. Uh-huh. Vad har du för minnen av din fängelsetid? Liksom, när du tänker på fängelse, så, vad är det för saker du tänker på då? Roliga eller hemska?
Jag ser bara... Alltså, visst, man hade väl trevligt när man gick ihop några grabbar och lagade lite mat ihop och grilla eller någonting, men det är bara sån misär. Man är verkligen frihetsberövd. Man kan inte göra vad man vill när man vill och det som man är van vid. Det är så mycket mörker i fängelset och man orkar inte med det dagens läge. Liksom. Men visst, man har roliga stunder också. Man sitter och spelar lite poker eller någonting och allt sånt där blir hårdare nu. Alla fängelser har inte ens kortlekar i dagens läge. Eller sitter och spelar mulle eller liksom det.
Jag frågar Christian om det är något annat brott än vad han gjorde mot sin exflickvän som han skäms för idag.
Det är rån, det är misshandel, det är narkotikabrott och lyckades lura mig själv hela tiden, men i dagens läge det är inte värt det någonstans. Och om folk vill förändra sina liv, visa verkligen det, visa helhjärtat och ärligt att ni verkligen vill förändra ert liv och gör det och ta rygg på de som har gått före liksom.
Och ta ansvar.
Ja, och lära sig ta ansvar, absolut.
När han satt i fängelse för grov kvinnofridskränkning fick Christian också ett erbjudande om att gå med i ett gäng.
Crime Inc. Vad är det för något?
Ja. Crime Inc. Där träffade jag även på han som var president inne i fängelset. Han träffade också där på Västervik. Och det var han som värvade dit med att jag skulle få öppna upp en, jag skulle bli president för avdelning Trosa hit och dit och sen hoppade vicepresidenten av och då frågade han mig om jag ville bli det
Var för... han också på avdelning 5 där, kvinnoboxaravdelningen?
Ja.
Det var han.
Ja, det var han.
Men vad var det för typ av, var det MC eller var det bara ett kriminellt
nätverk? Nej, alltså det skulle väl vara någon sorts form av MC-gäng. Det var uppbyggt så, men eftersom presidenten hade tidigare varit med i OG och allting, han visste hur hela den här karusellen funkar, så han förskönade allting och sa till mig så mycket bra saker att jag skulle inte behöva göra något kriminellt, utan jag skulle bara skicka andra folk på det. Och jag köpte hela den biten. Och
hur gick det då?
Nej, jag var väl med i något år, ett och ett halvt kanske, men sen så, jag tyckte det var för mycket stress, så jag valde att hoppa av efter ett år, eller ett och ett halvt år.
Gänget beskrivs av bland annat Aftonbladet som ett fängelsegäng med samma organisation som MC-gäng. President, sergeant arms, kassör, sekreterare etc. Men att Crime Inc. har haft en Facebookgrupp och hemsida mobbas samtidigt friskt på internetforumet Flashback. Flera reagerar också på att man kan mejla in för att bli medlem i gänget.
Jag såg att i en Flashback-tråd att de mobbade Crime Inc. ganska hårt.
Ja. Ja. Det han som var president, han är i gänghora liksom, så det...
För det var också så här, när han hade en Facebook-grupp där man kunde bara mejla liksom för att bli medlem.
Jag visste det så. Jag fick åka och möta upp massa folk som hade skickat in där och... Ja, och att titta vad det var för folk.
Hur många blev ni då?
I Stockholm var 30 stycken kanske, men han hade så stor massa andra planer. Liksom det var bara luren driv i hela den där gängvärlden. Alltså det som han lurade in mig i, det var inte värt det. Inte någonstans. Det var bara för mycket mörker och... Mm. Det är pinsamt att kalla säga att man har varit med där liksom.
Men vad är det som har gjort ändå liksom att du har dragits till det här med gäng? Vad är det som lockar?
Nej, det är väl samhörigheten, gemenskapen. Man får känna att man är någon, att man är större än man är liksom. Och ja, och det var ju så, vi kunde hyra krogar i Stockholm och ta dit alla våra gäng och liksom spela flashiga fast vi inte var det.
Det låter ganska pinsamt nu, va?
Det är jättepinsamt.
Christians hela liv verkar ha varit en flykt från både ansvar och känsla. Under sina kriminella år har han sårat och skadat många människor. Men nu har han suttit av sin tid och efter att han var nära att dö i Thailand har saker förändrats. Nystarten blev när han kom hem från sjukhuset till Sverige och hittade KRIS, kriminellas revansch i samhället.
Sen fick jag börja om, jag fick flytta hem och bo hemma hos min kära syster och jag fick åka på sjukgymnastik några gånger i veckan. Jag fick börja gå hos logoped för att lära mig prata igen och det var så jag hittade till KRIS också. Det är tack vare min syster att jag är här, för hon ringde min chef och sa det, men jag tror min bror hade passat bra hos er. Och så kom jag hit när min chef Jakob hade föreläsning och jag kände mig så delaktig i det och jag kände igen mig i hans historia och blev lite avundsjuk på honom och sa det, om han kan förändra sitt liv så här bra på KRIS, då vill jag också vara på KRIS. Och nu har jag varit på KRIS i 5 år. Och hade ett bättre gäng än det var med. Här får jag kärlek, här får jag tuff kärlek, här får jag gå på möten, här får jag arbeta med mig själv och ta ansvar över vad jag verkligen vill göra i dagens läge.
Och det är inte heller liksom några sostenter, utan det är faktiskt folk som har levt som vet all bullshit liksom.
Ja, visst är det så. Och du kan aldrig bullshit en bullshit liksom.
Varför var det så viktigt för dig det här att stänga av liksom, stänga av känslor?
Det var viktigt för mig att stänga av, för jag orkade inte känna mina egna känslor. Och jag har för mycket sorg att bära på och skäms för massa saker jag gjort. Och jag orkar inte ta ansvar över mina egna känslor. Så då är det lättare att stänga av, så slipper man känna någonting överhuvudtaget.
Hur är det idag då, när du vare sig knarkar eller dricker?
Jo, det är mycket bättre idag. Idag har jag kontakt med mina känslor. Jag har kontakt med alla mina ex, med alla mina barn och liksom i den mån de kan. Men de får ju visa att de vill ha en pappa också som är fungerande, som är bra idag liksom, och inte lever i den här glamorösa knarka kristen liksom det. För han ska ingen lita på liksom.
Nej. Och sen också vara frånvarande och sitta inne och...
Ja, visst är det så.
Tror du att du hade liksom suttit här idag om du inte hade råkat ut för den här hjärnskadan och nästan dött?
Nej, jag tror inte det, för jag hade inte arbetat så mycket med mig själv och allting. Men när jag kom till KIS, underbara människor, snälla människor, och jag såg ändå en framtid här, och jag ville verkligen arbeta med mig själv, ville förändra hela mitt liv, och den chansen fick jag här på KIS, och liksom det... Jag är så oerhört tacksam för den här möjligheten liksom, och det är bara en dag i taget som gäller liksom, och jag vet att jag blir anställd ett år i taget. Jag vet att jag blir anställd till 14 juli det här året, och sen så måste jag gå via arbetsförmedlingen, och jag har ändå trygghetsanställning, så det är bara ett år i taget.
Men har det varit en stor omställning att gå från att liksom hela tiden haft det här kriminella till att liksom, du vet, jobba, betala räkningar, svenssongrejer liksom? Ja.
Nej, det här ändå har varit mitt mål, att bli en riktig svensson. Alltså, jag arbetar 24 timmar om dygnet. En krisare gör det. Alltså, här får man arbeta med programmet, här får man lära sig ta ansvar, här får man vara sig själv alltså, och verkligen visa att man vill ha en förändring i livet. Och jag hoppas att jag är en bra förebild idag för alla andra som kommer till KRIS också liksom.
Vad skulle du vilja säga till folk som har muckat och ändå vill ha en förändring i sitt liv?
Sök hjälp hos KRIS, unga KRIS liksom, det ta efter de som har gått före liksom. Och man ska verkligen inte blunda för de vill verkligen hjälpa en, och det gäller bara att ta på sig vuxenbyxorna och lära sig ta ansvar och göra det.
Tack för att du har lyssnat på Utanför murarna. Jag heter Josefin Freje, och du får jättegärna höra av dig med synpunkter och tips på vem jag ska träffa härnäst. Mailen är utanförmurarna@gmail.com.
Du har lyssnat på Utanför murarna, En exklusiv Podme-produktion från Tredje Statsmakten. Reporter var Josefin Freje. Producent för avsnittet var Robin Jonsson. Exekutiv producent hos Podme var Sofia Neves.